kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. PGW har allt för din hembryggning och ja, lite till.
Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
Men PGW med W hjälper er med den huvudbryn. Det är allt från vinkit, flera olika ostkit, korvmaskiner, humle, malt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
Ett sånt nybörjarkit som vi bryggde med i somras, och kan vi lyckas så kan alla lyckas.
Och vill du ge årets bästa julklapp får du just nu 20% på alla nybörjarkit för öl med koden ÖL2022. Kitten som redan innan har de bästa priserna. Så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst och strunta i sockorna. Rabatten gäller till och med den 16 december och gäller max 3 nybörjarkit per köp.
Stort tack, pgw.se.
Hej och välkomna till ett nytt spännande avsnitt av sjätte ölsinnet. Mitt namn är Linn Åsroth och med mig har jag såklart min kompanjon och eminenta medgrundare Lelle Forsberg.
Oj, vad officiellt det där lät. Riktigt mäktigt. Nästan lika mäktigt som Torskogs källarbryggeri. Ett riktigt dalsländskt guldkorn som vi ska bekanta oss med i dagens avsnitt.
Ja, men precis. Vi ska åka på de smalaste vägarna längst in i skogarnas djup och bekanta oss med Therese och Tommy Karlsson. Paret som stått enade sedan långt innan köpet av det kinesiska bryggverket.
Ett par och ett bryggverk som idag producerar den ädlaste av öler. Som för tillfället inte går att få tag på om man inte råkar befinna sig just i Bengtsfors, nära deras systembolag. Eller om man har vägarna förbi bryggpubben i Torskog.
Och varför det är så sagan ter sig ska vi få höra nu när vi öppnar boken om berättelsen om Torskogs källarbryggeri.
Ja, jag heter då Therese Karlsson och driver det här bryggeriet tillsammans med min make.
Tommy Karlsson?
Ja, här uppe i Torskog då.
Vad är Torskog för någon typ av plats?
Ja, det är en liten bygd.
Kyrkby kallas det.
Ja, just där vi bor är en liten kyrkby. Annars är det ju x antal mil både uppåt och neråt. Så det är en ganska stort område. Men väldigt få personer som bor här. Jag tror ligger, vi är under 200.
Ligger precis vid Dalslands kanal.
Men alla tycker om öl i alla fall?
Vi skulle ju hoppas det. Men
vi har nog inte träffat de andra.
Nej, så är det nog.
Mm. Men om vi tar allting från början, hur började det att ni startade ett bryggeri? Var kom den idén ifrån?
Ja, den frågan har vi ju fått ganska många gånger. Och det kan man väl säga att idén uppstod i ett badkar 2013. Efter att jag hade varit med och varit politiskt engagerad här i Bengtsfors. Och alla politiker är ju inte snälla, ska man ha klart för sig. Så att jag låg där i badkaret och tänkte att jag måste göra någonting. Det var sent och jag hade väl druckit några glas vin kanske. Måste göra någonting som är kreativt. Någonting man gör med händerna som jag aldrig har gjort förut. Men som ändå blir liksom ett resultat. Liksom något bra. Jag låg där grönna ett tag och så, ja, vi ska börja brygga öl. Det är ju kreativt. Ingen av oss har ju bryggt förut överhuvudtaget, och så, men vi har ju druckit en del öl, det har vi gjort. Så ja, sprang jag ner till köket där min make stod och lagade mat. Och jag har rätt bra pli på honom. Så att nu har jag en kanonbra idé här. Vi är ju företagare som förut också, så att, men vi ska utöka lite här nu. Ja, så här, ja, vi ska börja brygga öl. Och han var ju med direkt på det, såklart. Och det är ju bra att ta med halva källaren i anspråk, så är det ju bra om båda två tycker att det är en bra idé. Så då var det ju bara att köra på. Vi fick ju börja med att testa vattnet då, för det första och så. Och samtidigt då så fundera över hur lokalen skulle se ut så som vi sökte tillstånd också. Det är mycket tillstånd bakom där. Så vi fick ju ta tag i allting sånt. Så när jag satt på sånt där tråkigt politiskt möte, då får jag ett mejl helt plötsligt från Tommy då. Och han säger att jag tvättstugan ryker. Då fattar jag liksom, ja, nu vi får in bryggeriet. Det löser sig.
Mm. Och det var en viss platsbrist, det var det ju. Men att all utrustning står där, redskap, så att det fick plats.
Mm. Har ni varit verksam inom restaurangbranschen eller mat och dryckes på något annat sätt tidigare?
Nej.
Nej, det är de där ölen jag drucker då. Ja.
Och sen var det bara att tuta och köra, eller?
Ja, precis.
Ja, det var väl en sanning med modifikation, men för vi kunde ju ingenting om det här med ölbryggning, så att vi fick ju ett recept.
Jag ringde ju till Humlegården då, som då var de största leverantörerna av alla ingredienser, malt och humle och hela faderullan. Och då tog de fram ett recept till oss som de döpte till Bengtsfors Pale Ale. Och det döpte ju vi då till Torsko Pale Ale, och det var den första ölen vi bryggde. Och vi har fortfarande kvar den i sortimenten och har den som folköl också nu då.
Men att få ett recept hjälpte ju inte ett endaste dugg.
Varför inte då?
Ja, det är ju en bransch med fikonspråk utöver det vanliga här. Så att vi löste det genom att jag hade två stycken hemmabryggare som gamla vänner. Då, så att vi lånade in dem första gången för att brygga. Och det tog ju 12 timmar någonting, tror jag. Och det var ju inte helt lyckat allting, men att då fick man grunden och man kunde tyda receptet, och sen på den vägen är det då. Men att bara läsa sig till det funkar inte för oss i alla fall.
Minns du några lärdomar från den här första bryggningen?
Ja.
Förträngt dem.
Ja, det mesta. Men att man ska ju ha varmt vatten färdigt, det ska man inte sätta på när man behöver det. Sådana här saker då.
Och så förberedd som möjligt innan man börjar. Mm. Så, för att förkorta tiden lite då. Mm.
Det var ju någonting vi lärde oss också när vi bryggde med PGVs.
Hemmakit.
Ja.
Bara det var strul.
Bara det var svårt. För någon som aldrig har gjort innan. Mm. Eller svårt var det inte, men det var ju också... Man kände sig ju som en Breaking Bad. Nu står vi här och kokar ihop liksom. Mm.
Vad fanns det för andra utmaningar i uppstarten?
Nästa utmaning var ju buteljeringen då. Den kom ju som brev på posten efter man har bryggt.
Och innan det så vi gjorde ju ordning i lokalen och allting sånt där också. Så det var ju mycket myndigheter och sånt vi hade kontakt med som alla inom livsmedelsbranschen har då. Men allting var ju nytt för oss. Vi gick ju bara sätta oss och läsa på och ta ett steg i taget då. Så vi har ju haft alla såna här människor här för att titta, liksom, har vi gjort rätt eller någonting vi ska tänka på. Bara så att vi har gjort det by the book. Det är alkoholanläggare, det är miljö och hälsa. Och för oss var det viktigt att ha en bra dialog med dem här också. Eftersom det är ju på ett sätt våra samarbetspartners lite grann det också. Så att det...
Nu håller jag den... underbara Dalslands lager. Det är ju Therese och Tommys dotter som har målat den här fina etiketten med en liten tjeja i rosa stövlar som graffar, säger väl ungdomarna idag. Alltså kör graffiti på en vägg som det står Dalslands lager. Detta öl från Torskog är en hyllning till den dalsländska landsbygden. Vi snackar inte, vi levererar. Alltså jag älskar det. Då står det ett nummer där under, så att känner man att man vill ringa och lovebomba, då gör man det.
Etiketterna är minimalistiska, men inte tråkiga, utan det är riktigt god stil. Temporär, men den är inte pretentiös. Det är liksom...
Det känns genuint.
Ja, exakt.
Personligt.
Hennes stil, hon...
Dottern.
Exakt.
Ja. Så att, nej men jag tänker att vi tar och skålar. Ska du...
Jag får öppna min också. Det står Prips på min öppnare. Vad står det på din?
Det är fan skamligt. Jag är ju Strömmans fantastiska öppnare. Den är fan
båda mina. En är en gammal. En gammal arvegods.
Nej, vet du vad? Jag tror att du har snott den på någon pub eller något. Okej, nu. Ska vi passa på att skåla, eller? Mm.
Den är god. Såklart att jag älskar den. Det är en lager såklart också.
Mm.
Jag är väldigt förtjust i lager. Det får man inte säga. Men vi har Linn som gillar annat öl. Som balanserar på det. Ja. Ska du börja?
Mm. Men alltså, jag skulle säga att det var en riktigt god lager. Det var länge sedan jag drack en riktigt god lager. Det måste ha varit i sommarsäsongen, men det känns som det var jättelänge sedan.
Det var halvår sedan.
Ja, och det var uppskattat var det. Riktigt. Den var liksom clean. Men samtidigt personlighet. Och
det är ju en spännande lager. Den är inte helt vattnig och blaskig.
Nej.
Den har något som gör att den nog kan uppskattas av folk som är förtjusta av lite mer kryddigt. Jag ska inte säga att det här är, men det är en lager med en touch utav extra kärlek. Så skulle jag vilja säga.
Men den smakar ju ändå, alltså, det är ju en lite, jag skulle vilja säga att det är en lite humligare lager.
Mm. Jag håller med.
Alltså, en lite mer, den är väldigt clean, fräsch, men lite eftersmak av lite mer. Ja. Nej, men den har någon mer personlighet i sig, och det är uppskattat. Och som du sa, inte blaskig.
Men vad säger vi? Riktigt jävla god.
Ja.
En lager med smak.
Mm. Med personlighet, med kropp och kraft.
Och själ.
Precis. När vindarna viskar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni hade ett kinesiskt bryggverk som ni köpte och fick hit. Kan ni berätta lite om den processen?
Ja, det var ju det vi hade beslutat där då, så var det ju att försöka få in offerter på bryggutrustning. Och jag började ju i Sverige, men eftersom vi inte var utbildade bryggare så var det ingen som ville offerera utrustningen. Så att det föll bort då. Och sen hade jag varit och jobbat i Kina, så jag visste det att den mesta ölen i Kina bryggs i en stad. Jag tänkte att i närheten där måste det finnas bryggeriutrustning, så då var det ju in på Alibaba och kolla vad som fanns. Och då fick jag ju kontakt med mycket riktigt då, jag tror det var 6 stycken olika tillverkare av bryggeriutrustning i samma lilla byn då. Säkert en miljonstad. Och då tog vi in för att brygga 300 liter och erforderlig mängd gästankar och den utrustning vi behövde. Men det föll på då att för den här leverantören var att de kunde även leverera med buteljeringslinjen i samma frakt. Så det på den vägen var det. Så vi följde den här båten och via Vessel Finder, och sen till slut kom den ju. Sen
kom den. Tog den sig upp via kanalen här då, eller?
Nej, inte riktigt. Men den kom från, ja, lastades av i Göteborg då. Sen var det ju en fraktfirma därifrån hit, och så hade vi 1,5 timme på oss att tömma containern. Och sen höll vi på någon månad innan vi hade allt på plats i lokalen.
Hur var det att lägga det pusslet och bygga ihop ett bryggverk?
Ja, kineserna ville ju skicka med också en av deras anställda till att hjälpa oss. Men det var ju det vi kunde pruta bort.
Ja, $800 var han väl.
Ja.
Så.
Jaha.
Nej, så vi gjorde vår egen takt, och på ett sätt var det bra, för då lär vi ju känna utrustningen och så vidare. Så att, och även då elinstallationen är då gjord efter svenska normer. För det är den inte när det kommer från Kina. Så där har vi ju kostat på lite extra.
Ja, vi hade ju elektriker som gick här i x antal dagar och så att det ska bli helt rätt och riktigt. Ja. Mm.
Men sa ni upp er då från era jobb och bara, nu brygger vi bara?
Nej.
Nej, det är nog svårt att göra det också i sån liten skala. Och särskilt kanske här på den dalsländska landsbygden. För att Systembolaget är ju sån också att de bygger upp bolag efter bolag så när de ser hur det funkar. Så att då, man kan säga att jag har jobbat heltid med det här då. Men igångsättandet, vi gjorde väl det på helger och sånt. Och de här fackmännen hade vi ju här på dagtid, då, elektriker och så. Men annars har vi ju fått ta det liksom efterhand.
Ja, lördag, söndag. Oftast.
Ja, precis. Mm.
Från idén där i badkaret till att första batchen var buteljerad och klar. Vad var det för tidsspann?
Det var däremellan? December 13 som du badade.
Ja, precis.
För det varje december så badar du.
Ja, precis. Ja, det var ju inte 14, det måste jag ha 13.
Ja, precis. Kan det vara 15?
Ja, november 15 hade vi första bryggningen klar då.
Och den blev inte bra.
Den slank ju ner.
Ja, det gjorde den. Men den smakade inte gott.
Nej. Men det var problematiskt att få i flaskan.
Ja, precis. Mm. Men sen har vi utifrån det då, tagit fram egna recept och så också. Så nu har vi många fler sorter, om man säger. Så vi har ju liksom hela tiden försökt att bygga på det när vi har lärt oss processen och det här.
Hur stort sortiment är det ni har idag liksom?
Vi har 5 sorter idag.
5 sorters öl, ja. Mm. Och sen har vi jul- och påskmust. Mm. Alkoholfri då.
Vi pratade ju lite här innan. Ni hade haft dem när det var som flest systembolag involverade, så var det 10 stycken. Och nu sen i september så är det 1. Vilka bolag var det när det var som störst? Och varför var det ni att skala ner?
Ja, vi hade ju... Det är ju, jag tror att det är max antal man kan få. Det är ju Systembolaget som sitter och tilldelar. Då, vilka, i och med att vi är med i det här tillfälliga sortimentet lokalt småskaligt, TSLS. Och då, jag tror det är max 10 bolag man kan få, eller butiker. Då. Och vi hade ju alltid från 2 systembolag i Strömstad och så upp till Arvika i Värmland. Då. Så vi hade ju hela Dalsland, Strömstad, Arvika, Säffle och... Och det blir ju, i och med att de beställer en gång i veckan, så vill de också att man kör ut till de bolagen som har beställt en gång i veckan också. Och det blir väldigt många mil i bil, så att jag gjorde ju i princip ingenting under 2-3 dagars tid varje vecka än att köra. Och det kan vara allt ifrån kanske 15 lådor till bara en låda till varje systembolag. Och då, det blir liksom orimligt. Så vi bestämde oss för att nej, så länge man inte tar det beslutet på Systembolaget att sådana små som vi har möjlighet att kanske köra ut lite mer sällan.
En gång i månaden, det funkar bra som helst.
Ja, så länge det är så små beställningar så drar vi oss tillbaka lite vad det gäller antal butiker. Då. Men, och det är lite synd för att de är ett monopol. Det, och jag kan ju tycka att själva tanken med Systembolaget är ju god, för att det är för att skydda dem som behöver skyddas. Men då måste man också fundera. De har stort ansvar hur man hanterar då, leverantörer, tycker jag.
Leverantörer kan också behöva skyddas. Alltså att man tillmötesgår leverantörer efter deras behov. Just för att kunna erbjuda ett stort sortiment och främja mikrobryggerier. Och
sånt. Precis. Och det är vi ju lite rädda för, alltså som konsument också, att man ser att det kommer många mikrobryggerier, och det är ju spännande att det finns många att prova på. Och särskilt om de är lokala, för åker man till en annan del av Sverige så har de annan öl än vad vi gör. Men risken är ju det att det kanske finns fler sådana små som vi som börjar fundera i samma vanor eller i samma banor, och då finns ju risken också att till oss konsumenter så blir det mindre utbud. För jag menar, de här stora bryggeriernas sortiment kan vi ju sedan förut. Det finns ju överallt.
Mm. Och nu är det i Bengtsfors man får köpa.
Ja. Precis.
Och där har vi ju alla fyra sorterna som vi har haft på systemet ja. Där också.
Men man kan beställa till övriga Sverige?
Nej.
Nej.
För då måste man leverera till Örebro istället. Så,
så som vi har fattat det. Om inte det har ändrats nu, det har vi inte kollat upp det sista. Men att vi fick liksom lite nog då. Mm. Så att vi tog en kommunikation där med Systembolaget. Men då frågar jag också Systembolaget om det är så nu att vi ändrar oss om ett halvår eller någonting och så. Kan vi få tillbaka de här systembolagen? Nej, det kan ni inte få till svar, utan då får man börja om från början. Så. Mm.
Men ännu en anledning att semestra i Dalsland och kanske ta sig till någon av de här vackra sjöarna eller kanalen. För att ro sin kajak till Bengtsfors systembolag och köpa era öl.
Det kan man tycka är en anledning. Det
eller besöka oss för en provsmakning.
Precis. Mm. Det, och det förstod inte jag från början. För när det här idén uppstod, då tänkte jag att nu ska jag stå där i min källare med två hinkar med lite vatten och lite bös. Och det blir säkert bra att göra det och inte ha med någon att göra överhuvudtaget efter den politiska sessionen. Men sen började vi ju förstå att folk ville ju komma hit och titta. Så helt plötsligt så blev vi ju en del av besöksnäringen och det hade vi ingen koll på överhuvudtaget. Så det var ju vår alkoholanläggare som gav oss det rådet att ansöka om provsmakningstillstånd. För då kan folk komma hit och provsmaka då, utan att vi måste ha mat och hela faderullan då.
Hur har det varit, den biten?
Ja, det har varit välbesökt.
Ja, det kan man säga. Vi blev lite tagna på sängen faktiskt. Mm. Vi räknar ut att var det i fjol så hade vi i alla fall över 1000 besökare. Och då hade vi ju i fred något arrangemang som på Ölets dag och så. Då kommer det ju kanske flera hundra personer. Men sen är det ju, så vi har ju fått begränsa oss. Vi har sagt nej faktiskt till flera grupper också för att tiden räcker helt enkelt inte till. Vi hann ju inte att brygga till slut. Vi tog emot besökare så vi hade inte tid kvar till att göra öl. Och det är ju liksom det vi ska göra.
Ja.
Så om man inte köper era öl på Systembolaget i Bengtsfors eller kommer hit och besöker er, finns det några andra ställen man kan dricka ert öl i regionen?
Ja, till och från så är det ju de flesta krögarna som har det då. Så nu har vi haft dem i den norra delen här, var väldigt mycket i somras. Så, ja, det varierar lite grann från år till år, men krögarna har inte haft det så enkelt heller de här perioden, så att man förstår ju att det går lite upp och ner. Då. Mm.
Hur är det som inflationen har påverkat er? Känner ni av det?
Ja, bränslepriset var ju direkt ett resultat av att vi slutade med systembolagen. Och den har väl styrt resten av inflationen till stor del, så att det hänger ju ihop.
Sen kommer vi väl att märka av det. Nu har vi haft ett litet förråd av flaskor så vi har klarat oss till exempel.
Ja, vi anade ju lite vad som skulle hända så vi laddade upp med både malt och humle och flaskor. Då, så.
Men det kommer ju att ta slut och då kommer vi ju att märka av det såklart. För att där har ju priserna stigit en hel del. Om det nu finns humle att få tag på också, det vet man ju aldrig.
Var är det som ni köper redan ifrån?
Ja. Mestadels från Humlegården faktiskt. Sen finns det väl någon mer leverantör också, men det största eller det mesta köper vi därifrån. Och de i sin tur tar ju malten ifrån Bamberg då.
Mm.
Men det är klart att som världen ser ut så kommer det säkert att påverka det också.
Mm.
Finns det någon oro hos er där eller vet ni vad ni kommer behöva göra för att anpassa er efter marknaden eller efter inflationen?
Ja, det är ju framförallt det är väl elpriserna som man får tänka till lite vilken typ av öl man brygger helt enkelt. För att en lager eller pilsner är ju väldigt energikrävande under hela sin livstid i tankarna då. För att den ska ju kylas när den jäser och kylas när den lagras. Så den är ju avsevärt mycket dyrare än att göra en IPA eller en ale. Mm.
Sen är det ju lite grann man kanske bör tänka på också är ju alkoholhalten i och med att vi betalar punktskatt och den är ju beroende av alkoholhalten. Så att våran IPA vi gör är ju 6,3%.
Mm.
Som i sin tur då gör att det blir en hel del punktskatt på den. Men ja, allting så mycket dyrare och så också. Jag vet inte om man kommer att höja punktskatten igen. Det var ju Anders Borg som höjde den sist. Nu kanske man gör det igen. Det har varit diskussion om. Men jag vet inte om det blir så. Och då får man ju kanske tänka på det också. Mm.
Om man säger... Det är lite samma ämne här. Om man säger era kunder, de som köper hantverksöl, tror ni att de är en målgrupp som kommer behöva... så kommer sluta köpa hantverksöl för att det är för dyrt, eller har de marginalerna på sin sida och pallar undan sig öl ändå?
Ja, det är lite svårt att veta hur de beter sig. Jag kan nog tänka mig att de egentligen... Alltså det är ju en sak vad man har råd med, eller vad man upplever att man har råd med också. Det är som världen ser ut nu, så vi pumpas ju i hela tiden att jorden snart går under nästan. Och det är klart att då får du ju se om sitt hus. Och du kanske inte gör det första du köper heller. Mm. Men vi har väl inte märkt av direkt någonting än så. Men nu har ju vi bara ett bolag kvar då. Mm. Så det, och det är klart att våran öl är ju ganska mycket dyrare än den man kan köpa på utanför kommunhuset.
Ja. Smuggelöl.
Ja, precis. Såklart. Och det är klart att den är ju lite dyrare på Systembolaget också. Men, men samtidigt så hantverksöl och det här massproducerade är ju inte... Det beror ju på vad du vill ha. Jag kan tänka mig att kunden kanske köper några flaskor mindre. Om man då känner att nu börjar det på att barka iväg och bli för dyrt så... Sen är ju vin är ju relativt billigt fortfarande, så att det är klart att det börjar du då på liksom att titta på det, så blir ju den lite dyrare.
Ja.
Ska vi ta pilsner nu?
Ja, kan vi ta.
Oj. Jag vet ju att pilsner är ju din absoluta favorit.
Ja, men det känns som att det dracks mycket pilsner på 80-talet. Det får gärna någon kommentera ifall det är sant eller falskt, men
drack du mycket pilsner på?
Nej, men nej. Våra föräldrar, jag minns att där man så här, snodde en lättöl hemma hos mamma och pappa eller hos Emils föräldrar, stod alltid pilsner på dem. Så det var nästan att man ett tag trodde man att det hette pilsner, att pilsner var öl. Nu vet man ju att det är en typ av öl, men pilsner tänker jag att det är 80-tal. Därför har jag en liten kärlek till pilsner. Jag tackar aldrig nej till en pils.
Nej. Det som händer är pilsner. Dalslänningen.
Dalslänningen, ska vi se. Ja, den har jag också där. Och jag vill att du beskriver etiketten i dina... Så bra du bara kan.
I mina målande drag.
Vi känner igen karaktären.
Det är ju samma karaktär på varje. Det är ju den här lilla tjejen i rosa stövlar som står och plaskar i en liten vattenpöl när regnet smattrar runt henne. Och hon håller i ett paraflax där det står Dalslänningen skriven i rosa stäver.
Vilken typ av chips är bra till en pilsner?
Är man en gammal man som tycker om pilsner så tycker man ju också om det lätta. Man vill inte att det ska vara kryddstarkt, man vill inte att det ska vara för mycket smak. Och därför är man också ett fan av grillchipset. Det här har ni säkert hört.
Fy fan vad gött.
Ja, precis. Jag visste att du skulle säga det.
Vill ni veta mer om Lins chipsturier så hittar ni henne på sociala medier under snabbla sjätte chipssinnet.
Det är kanske det jag ska göra.
Tillbaks till ölet. Dalslänningen, pilsner.
Det värsta var när jag tog första sippen så flög jag tillbaka till en tid där jag inte ens drack pilsner, men jag kände liksom så här du vet när man känner sån nostalgi. Det känns som när man satt och kollade på så innan Let's Dance var liksom passé och blev skit.
Vet, säsong två.
Nej, men när det liksom var nytt och fräscht och man var liksom kid och man hade så mycket förhoppningar om livet och man kände liksom en än bara att livet har mer att ge. Nu är man ju realistisk och gammal och inser att livet
inte är så jävla kul.
Jag skulle ta en klunk och det blev 4 klunkar. Riktigt gott. Men om du ska beskriva smaken då, ska vi ge oss på det?
Mm. Alltså det värsta är att det är svårt att beskriva smaken för att den är lätt. Jag skulle nästan vilja säga att det är lite så här honungs... Det är inte honungssmak, men det är liksom som att du dricker...
Det är en fördröjd smak.
Mm.
Man sväljer den, en klunk, och så tar det nästan en sekund innan det händer någonting. Och den smaken det är en tydlig smak, men inte kraftig eller...
Mild.
Det är som en...
Men känner du inte det här lite?
Vet du vad det är som? Det är man får en lång fin kram om någon man tycker om. Sen, nu är kramen över. Och så får man sen en liten på kinden. Så är det.
Ja.
Precis det du skulle säga.
Nej, det jag skulle säga det var liksom att den är otroligt lättdrucken. Så som man vill ha... Alltså, ser man en pilsner så är den ju väldigt lättdrucken, en törstsläckare. Lite. Och man dricker den. Och sen så den är också så mjuk och härlig och full med smak som inte smakar någonting man tidigare smakat. Oklanderlig. Den är oklanderlig.
Jag kan inte heller hitta något fel. Alltså, det är sällan ett öl är perfekt. Och jag vågar typ inte säga det nu. Men jag vill säga det.
Mm. Du vill säga de 3 orden.
Ja, nej, men jag skulle vilja säga så i alla fall. Jag vågar säga att det här är en topp 3. Kanske den bästa vi har druckit här i podden. Jag tycker den är svingod. Och ni som lyssnare vet att det är svårt just nu att få tag på den här ölen.
Mm.
På Systembolaget.
Vallfärda.
Ja. Till sommar får ni helt enkelt boka en kanot. Paddla upp längs Dalslands kanal, ta er till Torrskog och tajma det med en dag eller en kväll då bryggpubben är öppen och verkligen testa
ölets dag.
Och bara testa de här ölen. Några av dem är riktigt bra.
Jag är så positivt överraskad på att det är sådana stilar som jag känner kanske inte ligger mig varmast om hjärtat har verkligen klivit upp på alla sätt och vis. Fantastiska, underbara.
Men liksom, det är skitlätt att dricka bra öl i Göteborg. Men om du vill dricka ett öl som, alltså inom situationstecken, nästan ingen annan har druckit.
Mm.
Och få ett litet äventyr, ta en roadtrip till Bengtsfors då. Eller åka och besök dem när de har uppe.
Mm.
Är du ölintresserad? Jag bara träffar människorna. De är så jävla trevliga och roliga och kunniga. Liksom.
Och de gör det här.
Den här pilsnen. Och massa annat gott. Men den här pilsnen. Alltså, jag måste hålla käften nu, men jag tycker den var riktigt bra.
Ja.
Hur knyter du ihop säcken med Dalslänningens pilsner?
I dalen hittar du älvor. Du hittar snäckor med pärlor i. Där ligger ölen. Men om vi går tillbaka till er. Vart någonstans började ni som par? Och sen så som bryggare och som partners i ett bolag?
Oj.
Ja, det var ju länge sedan. Vi börjar ju bli lite gamla nu. Så det var ju länge sedan vi träffades. Men vi har ju bott här i huset sedan 98. Det första barnet kom. Och då bodde jag i Oslo. Så då det kändes att jag bodde ganska mitt i stan i Oslo. Och så flyttade jag hit. Liksom, det var så att tystnaden slog emot det så här i öronen. Men då var det ju inte på brygga öl vi tänkte på.
Nej, det var det ju inte då. Sen, så har vi ju 2 barn till. Ja. Eller 3 totalt nu då.
Mm. Men drucköl har vi ju liksom gjort.
Ja.
Vad har ni för bakgrund? Du, hade du teknisk bakgrund?
Ja, jag har jobbat som är maskinbyggnationer och maskiningenjör i hela mitt liv.
Fortfarande?
Ja, sen startade jag egen firma 2006 och drivit sedan dess. Och det är ju i den firman som bryggeriet finns också då, så att den har ju lite olika inriktningar. Och du har också drivit eget sedan 2004.
Ja, jag är ju fritidspedagog i grunden då. Och fortsatte väl min bana inom läsa mycket pedagogik och psykologi och så. Men sen så, det var när andra barn kom, så utbildade jag mig till, nej, tredje barnet. Mm. Till massageterapeut. Så att jag har också en... kan behandla här också. Så då startade jag det 2004. Ja, just det. Så att vi är liksom företagare och från början, och då är det ju lite enklare, kan jag tänka mig, just det här med myndighets... Vi har ju liksom varit med om det förut. Så
det var en tröskel som inte var lika läskig att träda över.
Ja, just vad det gäller företagandet så var vi ju liksom inskolade i det, Skatteverket.
Ja, vi var nog bättre på det än att brygga öl.
Ja, precis. Så just det kändes liksom inte så stort. Det gjorde det inte. Men sen var det mycket annat som var nytt.
Hur är det att jobba tillsammans då när ni är här nere i källarbryggeriet?
Ja, det går alldeles utmärkt.
Ja.
Det är ju... En bryggardag är ju jättetrevlig, för då kan man ju ta morgonkaffet ner i bryggeriet. En buteljering är ju mer intensiv då, så att då går man med sin egen lilla bubbla.
Ja. Nej, det funkar bra. Mm. Men vi har faktiskt fått den frågan ganska många gånger. Mm. Hur det går att jobba tillsammans. Så.
Men. Ja, men, och ni tröttnar liksom inte på varandra eller känner att nu får du fan lämna mig i fred?
Nej.
Nej.
Vi är inte ens ett par, jag är redan trött
på dig. Ja, jag är trött på dig dagligen.
Ja, nej. Då får man väl nästan ta tag i det direkt i så fall. Ja. Inte... Nej, det är så mycket hands-on när man gör öl också. Det går liksom inte att gå där och vara grinig på varandra heller. För att energin behövs för att få fram öl och för att klara av och buteljera den. Det är liksom bara chopp så. Ja. Så att det...
Nej, men det är ju ett ilandsproblem. Och vara grinig och inte ha något att vara på, så att då får man ju ta Systembolaget.
Ja, precis. Skatteverket.
Projicera.
Ja. Ja, precis.
Men ni nämnde nu att buteljeringen var intensiv. Och jag tror du sa, när jag frågade hur det var i början, så nämnde du också buteljeringen. Nu har jag förstått att ni har blivit vän med maskinen efter 5 år har ni varit igång, va? Ja. Men... Hur är det att leva med en buteljeringsapparatur?
Ja, det är mer spännande. Ja. Nej, men nu, den skämt åsido, den fungerar ju jättebra nu.
Ja, det gör den. Men jag är livrädd för att jag är ju ingen tekniker. Mm. Så börjar den där trilska, så det är mycket som kan börja och krångla och så. Men det finns ju en sån här knapp också när man bara stänger av allting på, så han bara liksom dör.
Mm. Nödstopp.
Mm. Nödstopp.
Men, ja, på något vis så blev vi ju mentorer för en kille i Tyskland som hade köpt samma maskin från samma bolaget. Och han ringde ju till Kina och det fick han ju ingen hjälp. Och så gav de han numret till mig. Så den här killen har ju ringt med olika grader av panik i rösten genom åren nu. När det helt enkelt inte fungerar som man har tänkt sig.
Mm. Och du med din tekniska bakgrund har säkert... haft enklare att ta tur med eventuella problem.
Det jag har liksom hittat felorsakerna, de flesta. Så nu kör vi så mycket det går.
Men är den modifierad nu då?
Ja, det är några funktioner som är tillagda, men inte mycket. Mm. Vi har satt in några sensorer mer då, för att i början så åkte flaskorna med korkningen upp. Men maskinen stannar ju inte för det, utan den fortsätter ju att rotera, och då blir det ju flaskkaos. Då krossar det ju flaskor.
Mm.
Så det har vi ju åtgärdat.
Mm.
Och sen är det ju en torkfunktion som vi har tillfört.
Ja.
För det blir ju kondens på flaskorna, och då fastnar inte etiketterna och så vidare. Så I början hade vi ett barn som stod där och torka. Varje flaska. Men det blev alldeles för dyrt. Ja.
Ja. Men det, jag tänker att det kanske går plus minus noll om du fakturerar killen i Tyskland som du är mentor för.
Ja, just det.
Ja. Ja, men nu har han nog lärt sig, för nu har han inte ringt på länge. Så ja. Det går bra.
Till slut så. Ja. Han behövde också sin 5 års startperiod.
Ja, precis. Mm.
Revolt Dalslands IPA.
Hur ser etiketta ut?
Etiketta? Jo, men det är ju... Den här historien var ju ganska rolig som de berättade att det är den här tjejan i de rosa stövlarna som står i ett demonstrationståg och går och att de nästan inte fick in den på systemet för att de frågade om det var en aggressiv...
Uppvigling eller,
ja, precis.
Eller typ till revolt. Ja, nej, men... Men då hade hon svar på tal där och ja. Etiketten gick igenom.
Mm.
Men det är ju en dam igen med rosa stövlar.
Mm. Och det är ju ett återkommande tema.
Mm.
Och jag tycker att det är ganska fint eftersom... Ja, men Pink Boots Society, det är ändå lite mäktigt att så här... Ja, men här har vi en dama som vill visa vart hon står.
Mm.
Make a statement. Dalslands lager var 5%. Mm. Den här är lite starkare IPA. Och vi vet ju allihopa vad vi tycker och tänker om IPA. Men den här podden har ju gjort oss väldigt öppensinnade. Så det är jag även idag.
Du är väl lite mer IPA älskare än vad jag är?
IPA för mig har väl fått en helt ny betydelse. Det har ju förekommit en hel del underbara IPOR som har gjort att jag... Men jag supportar ändå den stilen nu på ett sätt.
Jag ser att det står en mörk flaska där med står ett stout på den, eller?
Ja,
ja, så det kommer ett, ett riktigt öl för dig så småningom.
Ja, jag är taggad. Men nu, tillbaka till IPA. Nu kör vi. Skål, sup och svälj. Hej.
Gott skum.
Mm. Jo, men den här var ju lite mer... Jag tyckte inte att den var äcklig. Jag tyckte inte att det var den bästa IPA:n jag har druckit i hela mitt liv. Den hamnar liksom någonstans i mitten. Den är fräsch, god, men inte godast.
Det här är en lelle IPA.
Mm-hmm.
Den har det kryddiga som en IPA ska ha, skulle jag säga. Den är kryddig så som jag tycker att en IPA ska vara. Den är inte så kryddig att den tar över maten. Jag tänker att den här är en riktigt fin IPA för en måltid. För den är ganska förlåtande, den är mild, lättdrucken, svalkande på något sätt. Jag kan nästan se mig ha en sån här med mig till stranden.
Mm. Ja, men kanske. Mm. Alltså det är ju lite citrustoner. Jag skulle vilja säga att det är lite tallbar.
Ja, men det är alltså så gott om tallbar i Dalsland.
En och annan. Men som sagt, alltså, den förlåtande. Mm, det tyckte jag beskrev den ganska bra.
Mm. Som mellanbetyg, vad skulle du vilja ge den då på Untappd?
Alltså, jag tycker att den får liksom ett milt mellanbetyg. Den får 3,25.
Mm. Mm. Okej, okay, 3,25 sa du.
Mm.
Då vill jag säga att får jag det här ölet serverat tillsammans med en pizza, en hembakad pizza från Olof på Vigrum,
ja,
då är den 4. Jag tror den skulle passa jättebra till en sån Vigrum-pizza.
Det köper jag ändå. Men jag tyckte också så här, lagen gick ut så jäkla starkt att...
Kanske orättvist att jämföra.
Ja, men lite, för då blir... Den här fejdar lite i jämförelsen. För lagen får ju, den får alltså minst 4.
Mm.
Riktigt bra.
Namnet Revolt gör ju att man vill ha ett... Man tänker att det här är en kraft-IPA.
Mm.
IPA:n är inte lika revolutionerande som... dess namn, men jag gillade den, så kan jag säga.
Mm. Lite lightare än en så här standardklassisk
hjälpa.
Men två goa öl än så länge. Vi tar oss vidare på ölresan. Vi får se vad det blir härnäst.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur ser ni på framtiden med bryggeriet?
Vi har ju sagt hela tiden att vi ska inte bli större utan vi ska vara kvar.
Ja, precis. Så att, ja, vi tänker ju... Ja, vi får ju ta det utifrån, nu har vi bara ett systembolag då. Så får vi se vart det landar. Och hur... För krögarna här i Bengtsfors, de lever ju upp under sommaren. Så får vi ju se hur länge det räcker. Så får vi, kanske vi börjar påbörja resan igen och ha fler systembolagsbutiker. Men då får det vara så att vi känner för det själva.
Eller att vi väljer att göra några fler sorters öl.
Ja, eller att man inför gårdsförsäljning till exempel också. För det har vi ju många, särskilt på sommaren då, mycket tyska turister där. Och de kommer ju paddlande över sjön här. Och du ser hur de lägger kanoten på bryggan och går upp för långa backen här. Och så har vi vill köpa öl. Nej, det får det inte. Så att det skulle också kunna vara en liten del i det hela också då. Att vi får sälja öl ifrån bryggeriet.
Hur är det lokala engagemanget? Och tänker jag allt från... Tycker folk att det är roligt att det finns ett bryggeri här och krögarnas support. Är de, får ni tjata på dem för att de ska sälja öl eller kommer de till er och ber om att få?
Ja, just krögarna så ser vi att det är väldigt personberoende. En del, vilka som jobbar med att servera och vem som är chef för köket och sånt också. För har de stort engagemang så säljer vi mycket mer öl. Är de lite mer likgiltiga så säljer vi mindre öl. Så att står de och pushar på att här har vi lokalt öl och man gör reklam för det och marknadsför det lite grann inne på restaurangen så säljer vi mycket mer. Det konstiga är att just nu där vi säljer mycket så är ju de belgiska.
Mm.
En belgare eller holländare. Ett antal här i området som driver restauranger, det säljer vi jättemycket. Och så det här varierar lite grann faktiskt. Men engagemanget finns där, det tror jag.
Ja.
Ni har ju ett taproom eller en bryggeribar. Hur ser verksamheten ut där när den är igång?
Ja, då kan man boka om man är ett gäng eller så. Det kan vara arbetskollegor eller kompisgäng eller vad som helst. Och antingen så bokar man tid, då ringer man och bokar. Och då har vi bryggerivisning då, som det heter. Eller också så har vi öppna kvällar ibland. Och då bara lägger vi ut på Facebook att på torsdag eller fredag så har vi öppet mellan den och den tiden. Då kan ni komma och titta i bryggeriet och provsmaka. Och sen så är vi... alltid med på, sen 3 år tillbaka på Ölestad då, som är Sveriges bryggeriers hyllning till ölet kan man säga.
Vart äger den rum, den Ölets dag?
Ja. Generellt, alla bryggerier har ju möjlighet att delta där. Ja. Så det är ju det är som kanelbullens dag fast...
Okej, så det är inte som en festival någonstans. Nej. Utan det är...
Det är tredje onsdagen i juli alltid. Och då är det många bryggerier som har öppet hus, som det heter. Och vi började ju med det här för några år sedan och vi blev ju också tagna på sängen. För det kom jättemycket folk. Alltså när vi öppnade dörrarna där ute så var det helt fullt på på gårdsplan, det trodde vi var ju glada, ja, men kommer det 10 torskobor så är väl det roligt, då kan vi ju dricka öl ihop eller något, men det kom många 100. Så att det har ju vi börjat med, så nu har vi också en sån här
foodtruck
på plats. Så att det blir som en helhet då. Sen får vi se om vi utvecklar det här på något sätt eller hur vi gör, men det verkar vara uppskattat. Och det är ju inte bara de från Torskog, utan det kommer, alltså vi har haft folk från Göteborg, alltså de reser ganska långt för att vara med om ett sånt här evenemang. Så det är jättekul.
Number one. Torskog Pale Ale som står på en träskylt som hålls av den här tjejan som är deras signum.
Första gången man inte ser ett par rosa stövlar.
Mm.
Och vad har vi för procent, Lin?
Vi har en folköl på 3,5%.
Folköl är någonting jag uppskattar jättemycket.
Det vet vi väldigt väl. Mm.
Men ibland behöver man en påminnelse.
Mm. Det behöver man verkligen. Men i alla fall, så vi tar...
Luktar gott.
Ja, faktiskt. Vi tar och häller upp och ser.
Nu vill jag säga tall och barrskog.
Mm-hmm.
Det luktar lite...
Jag fick lite typ så här... Hej, jag är ute och vandrar. Ska göra en eld för att grilla lite korv med bröd. Typ.
För att den luktar korvspa?
Nej. Men verkligen så här... Hej, jag är ute och vandrar. Jag gör upp en eld. Mm. Gör lite korv med bröd. Sen ska vi vandra vidare till nästa stopp. Liksom.
En vandringsöl.
Mm.
Bara på doften så tänker vi att det är en vandringsöl.
Ja, nej, men jag får lite så här... jag är ute i skog och mark... äter funktionell mat.
Mm. Du har ju bra näsa och tunga. Vad doftar det? Jag får verkligen någon slags tallighet.
Mm. Lite tallighet. Men det känns också lite... Någonting mer. Jag skulle vilja säga aprikos, men... Men något sött.
Ja, precis. Mm. Ja, den är söt.
Men vi tar och smakar skiten och ser vad vi har att säga.
Så här ska en pale ale vara.
Gud. Och det här är liksom en folköl som inte är... Den är inte blaskig, den är smakrik.
Jävel vad. Hur säger du?
Det finns mycket bra folköl. Ja. Men en pale ale i folkölsformat som smakar så här mycket...
Men
det känns typ lite ovanligt.
Det är nästan sorgligt att den här supergoda folkölen bara går att köpa i Bengtsfors.
Ja.
Den är för bra.
Mm.
Alla borde kunna få dricka den här ölen.
Mm.
Så jävla god.
Men det smakar ju som en van... Alltså, vi alla vet att smaken sitter ju mycket i procenthalten. Liksom.
Ja, men det gör det.
Men det här är ju en riktig öl med riktiga smaker. Mm. Som en öl ska vara. Men gud, jättebra.
Men jag kan tänka mig att gå på upptäcksfärd.
Ja, men känner du inte lite så här att du känner att du kan ta med dig en sån här... När du är ute och vandrar typ. Alltså det är ju inte så att jag ska supa mig full. Det är mer att du vill ha en härlig upplevelse.
Summan av kardemumman, skålen.
Skål.
Vart än livet leder oss.
Så har vi fortfarande en folköl från...
Så finns det alltid plats för en. Precis. Och bra folköl.
Mm.
Och sist men inte minst så kommer vi dricka ett lite mörkare öl.
Mm.
Jag vet att Lin ser fram emot...
Jag väntar på det här.
Mm.
Jag har höga förhoppningar.
När jag gjorde min research på er... Så kom jag över en artikel från beernews.com eller SC, eller där det diskuterades lokalproducerat humle. Hur blev det med det där? Använder ni lokalproducerad humle idag?
Nej, det gör vi inte. Det har inte mig vetligen blivit så jättemycket. Och det är väl inte skördar som har...
Det är en österrikare, eller han är kanske svensk. som har ställe högre upp här, som vet inte om man är på sommaren eller så, men han hade ju då hittat en som han då trodde var en gammal humlesort just ifrån Torskog, och som var lite mer, humla är ju grön, men det här var lite mer rödaktig. Så vi sa ju att vi bokar första skörden som han får, men jag vet inte hur det har gått riktigt. Nej. Med hans...
Den leveransen väntar ni fortfarande?
Ja. Precis. Ja. Mm. Ja. Men vi hade ett annat gäng här från Klypan.
Brålanda trakten.
Ja, de var här med öl, men vi har faktiskt inte hunnit bryggt någonting. I och med att
vi har bryggt en folköl på
det. Ja, det har vi gjort. Ja, just det. Folkölen hade vi den med. Mm.
Men ert sortiment, hur ser det ut?
Ja, det är ju en ale. American Pale Ale ska väl det vara. Sen har vi en lager, det var nummer 2. Och sen är det en pilsner. Och en IPA och en stout.
Har de några spännande namn?
Ja.
Ja.
En hette väl Torskogs pilsner, eller?
Dalslänningen, den är god. Den buteljerar vi, vad den vi buteljerar sist här nu. Pilsner tycker ju vi att den är av hävd ganska blaskig och intetsägande. Så våra pilsner då, den fick ju namnet Dalslänningen.
Okej.
Okay. Efter lokaltidningen, ja. Då är det ju tunn och smaklös.
Precis. Är... Men... ja, så ja... Men sen blir den är ju god då, tycker vi ju själva. Men,
Men hur tänker ni med smaker och namn och sådär? Har ni några favoriter när ni brygger? Att ja, men jag vill ha lite mer rostat kanske, eller jag vill att det ska vara lättdrucket, eller, och sen bara hitta spännande namn.
Ja, lite så har det väl varit också. Ja. Sen är det ju svårt att veta vad marknaden då vill ha och vad som är gångbart på Systembolaget, för att säg att vi tycker om stout eller så, men så har de kanske 10 stout på Systembolaget i Bengtsfors, så kanske de tycker att det räcker. Ja, men vi har väl utifrån det tagit fram vad vi tror är gångbart. Det vi säljer mest är ju lager och IPA:n, och det gillar väl vi IPA:n faktiskt bäst. För den är ju mycket smak på. Det är mycket humle i IPA:n.
Och vad heter de här två, lagern och IPA:n?
Dalslands lager och... Dalslands IPA Revolt.
Lager skulle vara lite svårbryggt. Man brukar säga att om ett bryggeri kan göra en bra lager så är det ett bra bryggeri. Vad tycker ni om processen att brygga ert lager?
Processen att brygga är ju samma som andra gör. Men sen är just den här kylmöjligheten som vi har. Så att vi brygger den ju, så står den ju i jäser i 14 dagar. Mm. Och sen så sänker vi ju temperaturen då till 2-3 grader. Så det är ju alltid väldigt mycket ljud nere i bryggeriet och så. Det är ju för att de här fläktarna går ju hela tiden. Och det är ju också det som blir ganska kostsamt i längden också. Och det är ju samma med pilsner. Det är ju i princip samma sätt. Det står ju kanske i 6-7 veckor och kyler. Mm. Så det är klart att det, med energikostnaden idag så är det relativt dyr öl att ta fram då.
IPA var billigare och godare, säger du. Revolten, varför är den så himla fin?
Ja, vi gillar den. Ja. Och det är ju lite sådär 50-50 på Systembolaget också. Vi säljer ungefär lika mycket av den. Ja, den är välhumlad kan man säga. Mm. Sen är den lite starkare också. Vilket, alltså alkoholen är ju också smakbärare, så att det smakar ju mer om den ölen. Lagen blir ju lite mer så där lättdrucken, om man säger, och väldigt god på sommaren. Och sen är den god till mat och sånt också, men IPA:n kan man ju sitta liksom och dricka bara så.
Vad sa era barn när ni började att nu ska vi brygga öl här? Är ni redo?
Nej, sa de väl.
Ja, de har väl inte visat något större intresse för det överhuvudtaget.
Nej, inte ett dugg. Nej. vi tänkte att vi får ju låsa in, eller vi har ju all alkohol inlåst och så, för det kräver ju Skatteverket. Men de har ju aldrig visat något intresse och letat efter nyckeln. Inga hopp om ungdomen.
Jag tänkte säga att det är skötsamma barn, men det är alltid relativt.
Ja.
Om man tänker etiketterna då, vem är det som tillverkar dem? Eller designar dem kanske är ett bättre ord?
Ja, det har, vi har ju oftast en idé när vi tar fram ölen då. Och sen är det vår dotter som ritar. Vi diskuterar ju då, vi har ju en idé om hur det ska vara och så tar hon fram dem då.
Mm.
Så att vi har ju allting inom familjen.
Ja.
Kan vi visa IPA-n i alla fall?
Då är ju barnen inblandade lite grann ändå.
Ja.
Absolut. Och det var ju han som torkade flaskorna i början och sen är det ju dottern då som gör etiketterna.
Är du taggad?
Faktiskt.
Är du?
Ja, men mest för att jag vet hur mycket du gillar stout.
Mm.
Ofta är jag onödigt rädd för stouten.
Mm.
Jag blir alltid positivt överraskad.
Mm. Om vi ser så här, det luktar ju...
stoutigt.
Mm. Mm. Liksom lite rostat. Jag är rädd för att det luktar choklad.
Enda tjejen i mänskligheten som inte gillar choklad. Men det funkar inte ens med en chokladton i en stout?
Nej.
Nej.
Eller till, det beror på om det är liksom en nötig chokladton.
Mm.
Till exempel som porten från Hops & Leons av Skaraborg. Den...
mäktig.
Mm, den var supergod. Och den, för mig smakar den ingen... De sa ju mycket så här, varm choklad.
Mm.
Men den smakar ju inte varm choklad, den smakar ganska nötig, rostig.
Mm.
Den var gjord på ekfat, lite så här whiskyton i.
Finns det något på etiketten som kan ge oss någon ledtråd vad vi ska dricka?
Ja, men den heter ju Stout Revanche.
Mm.
Mm. Och
det är inte jättemycket info på etiketterna, men...
Ja, men det är 6,9%. Det är fortfarande liksom hyfsat svag.
Mm.
För att vara en stout. Det är den här tjejan med rosa stövlar som sitter framför en kamin och skriver berättelsen om en bedragare. Mm.
Oh, vad mystiskt.
Mm.
Det finns ett budskap här, tänker jag.
Mm. Men vi håller käften och dricker nu, tycker jag. Den här måste ju du... Det här var ju en lättare stout.
Mm. Mm. En lättare stout, verkligen.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, det sjuka är att vi, till exempel som när jag och pappa testade Arrow Maidens.
Mm.
Deras då senaste stout finns ju att lyssna på. Den var ju... för lätt, tyckte jag. Den var ju liksom var ju lite blaskig.
Mm.
Smakade ingenting, liksom inte alls god. Jag blev jättebesviken. Den här är också en lätt stout, men den är ju full med smak.
Den är verkligen en lättdrucken stout.
Mm.
Folk som gillar stout.
Ja.
Nu tänker jag på dig.
Ja.
Vill ha
kraftfullheten i den.
Precis, att det bara tar över, att det blir kraft i det på något sätt. Vi nöjer oss där.
Mm.
Men jag gillar de här. Men jag vill säga nybörjarstout. Det är en stout för folket.
Jag blev lite rädd, ska jag säga, när jag såg att den var under liksom 7%. Att den var lite lättare. Men det var så mycket smak i den. Det kändes ändå så här lite rostighet.
Mm.
Det kändes lite bark. Men träsmak kände jag i det. Vad tänkte du?
Jag säger så här. Det finns stoutiga stouter.
Mm.
Och det finns väldigt lättdruckna stouter. Jag skulle säga att den är lite mitt emellan.
Mm.
Den är inte tråkig och vattnig. Den är, jag tycker att den passar mig jättebra.
Ja.
Och då är den säkert lite för mild för en stout entusiast.
Alltså jag som ändå älskar stout djupt in i mitt hjärta tycker att när jag först får i mig den så tänker jag, oj vad lätt.
Mm.
Men sen återigen så kommer det så mycket smaker. Mm. Det liksom kommer i efterhand.
Verkligen.
Och det får mig liksom att så här, jag dricker den, tänker, får in den liksom på tungan, tänker, nej. Och sen bara brinner det upp. Massa smak, det bara fyller. Jag tänker så här, de som faktiskt tycker om stout. Mm. De kan ju ta och smaka den här och säga om jag har fel eller ej.
Mm.
Men jag tycker att det här är ju en stout man kan dricka en vanlig onsdag.
Mm.
För att den är ändå lätt. Den är inte så stark. Men den är väldigt smakrik och ger mycket för den som tycker om den.
Om du skulle vilja korrigera något. Är det, tänker du att en starkare stout hade haft mer, ännu mer push i smaken?
Tveksamt, det beror på hur man gör det. Mm. Antingen hade den ju blivit stark på det, åt det dåliga hållet. Den hade liksom blivit stark.
Smakat alkohol.
Smakat alkohol, ja. Den hade smakat sprit. Den hade smakat mycket, kanske inte det här. Man vill ju ha det här rostigheten. Jag i alla fall vill ha kaffe, nötter, ja men rostighet i sig. Jag vill helst inte ha chokladsmaken då, som vi alla insett.
Den här var inte så chokladig.
Nej,
nej,
den var ju inte det. Och det uppskattar jag mycket. Det här känns som en lite sommarstout. Med smak av stout, men lättdruckenheten av en pilsner.
Mm.
Eller?
Torrskog är lättdruckna i allmänhet.
Mm.
Mm.
Bra. Det känns som att de kan sina smaker, trots att de kommer från ingenting och bara körde på. Ja. Känns det ändå som att de har hittat sitt. Det finns liksom en röd tråd.
Lärt sig fort, hittat sin identitet och de är genuina.
Ja, de är genuina. Fina vill, orden då.
Jag vill att du knyter upp säcken med en sista mening om den här stouten. Vad är ditt... Om du kokar ner det till 2-3 meningar.
Mm.
Hur upplever du den här stouten?
Lätt, fyllig, smakrik och en sista touch.
Jag tror den här egna dalsländska källan de har. De tar ju vatten ifrån rätt ur brunn.
Ja, det är mycket.
Mm.
Mm.
Det vill jag tro.
Bra brunn ändå. Prima, prima.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ni har ju mycket tyska här på sommaren. Och det var ett filmteam här nere, berättar du. Och tyskar som lägger till vid vattnet alldeles här nere och vill köpa öl. Ni har aldrig tänkt på att exportera till Tyskland. Skulle inte det vara exotiskt och roligt för tyskarna? Om det här är ett svenskt, dalsländskt öl från den här fina källan ni berättar om. Ni har ju så fint vatten här.
Och det har vi också faktiskt fått frågan några gånger. Mm. Om vi har haft några engelsmän här och så också som tycker det skulle vara roligt om det såldes i deras butik hemma och så. Men vi har aldrig undersökt det.
Nej, vi har ju haft faktiskt fullt upp med Systembolaget. Så det har ju tagit lite av skaparlustan också det där. Att vi har ju mer varit en producent.
Ja.
Vi har inte hunnit ta fram några fler sorter eller någonting. Nej. Utan det har ju hela tiden producerat.
Kan det vara värt att undersöka de marknaderna ifall det ändå funnits intresse från konsumenter från utomlands?
Det kan det säkert vara. Vi har bara inte gjort det än. Så att det, och inte annat för att det vore ju kul ändå att man vet att våra öl står på en hylla i London. Liksom. Det är lite coolt. Men...
Ja.
Det låter väldigt skönt att ni är väldigt nöjda med skalan och vissa kan vara så stressade med nya sorter eller nya och vilja expandera och ni har snarare skalat ner lite just nu och var kommer det här lugnet ifrån?
Vi har kanske inte just den ekonomiska pressen med just bryggeriet. För att vi har ju företag sedan förut också. Så att vi ser det, alltså bara vi kan försörja oss.
Mm.
Så det är ju det viktigaste. Så får vi se sen om vi skalar upp det lite grann igen då. Men just nu så, bara vi överlever så tycker vi att det är okej. Och sen det är klart att vi tog ju lån och så på bryggeriet också. Men att vi har ju hunnit betala av ganska mycket och så. Så vi har ju inte den pressen på oss riktigt heller. Det är ju värre om du tar på dig, du kanske tar på dig jättestora lån för både själva lokalen och investeringar och allting. Och det gör ju de flesta. Och det måste ju såklart betalas. Och då har du ju kniven på strupen hela tiden i princip. Men man kan få säga något om de här etiketterna då?
Ja, den var jättesnygg, den revolten där. Jag gillar.
Ölvärlden är ju av hävd ganska manlig. Mm. Har ju vi sett. Det är liksom, när det pratas öl och så är det oftast män då, i lång trägg och lite sådär och så. Men kvinnor gillar ju också öl ganska mycket. Och förr i tiden så var det ju faktiskt, ölet gjorde man i köket och det var kvinnorna som bryggde ölet. Så att kvinnorna har ju en ganska lång historia just med öl också. Sen har ju gubbarna tagit över när det har blivit mer industrialiserat. Men i år etiketter kommer det alltid vara en kvinna. Och hon kommer alltid nästan då att ha rosa skor. Och det finns ju en sån här organisation som heter Red Boot Society som är för kvinnliga bryggare. Nu fick ju hon rosa skor då, men ändå. Så att den är ju världsomspännande och det finns väldigt många kvinnor som är intresserade av öl. Just det här då, så vi skulle få in den här på bolaget. Det var ju också lite spännande historia. Det första man gör när man blev godkänd som leverantör och så får man skicka in etiketterna innan du skickar ölet. Utan man får skicka etiketterna. Så ringer ju hon märkningskontrollanten. Alltså bara det jobbet på Systembolagets märkningskontrollant. Och så börjar hon ju och pratar om det här. Ja, jag sitter här med din etikett, säger hon. Ja, till IPA:n då. Dalslands IPA Revolt heter den. Ja, så ja. Ja. Och det är någon form av demonstrationståg, säger hon. Ja, det kan man väl kanske kalla det. Och så, ja. Så blir det tyst. Ja, är det som så att kvinnan som leder det uppmanar till uppvigling? Nej, så du säger att det är en snäll demonstration. Ja, då så sa hon och så fick vi in den.
Vad roligt.
Och det är alltså att ta fram en etikett, det är ju en kostnad det också. Så hade hon där och då bestämt sig för att nej, den vill vi inte ha in. Då hade vi ju fått göra om alltihop också. Mm.
Det här med att du är kvinna och jobbar med bryggeriet. Får du mycket frågor om det när det är folk här på besök?
Nej, jag vet inte det första kanske. Men,
det är ju mer ett konstaterande.
Ja, precis. Ja. Nej, inte nu längre. Tror jag inte.
Tyskarna som var här då och filmade, de hade väl lite tyckt väl det var spännande. Eller, förstod jag det rätt?
Ja. Jo, lite så tyckte de nog det.
Ja, det var lite udda.
Mm.
Ja, det var en kvinna som bossar runt.
Ja, jag var ju bara mellanchefer.
Men om man tittar runt i Sverige nu är det ju jättemycket kvinnor involverade i öl. Alltså som driver bryggerier och är med och som är liksom chefer på bryggerier och så också. Så att nu är det ju inte något annorlunda heller. Så.
Jag tycker man märker också att det är fler kvinnor som dricker öl. Så konsumentintresset från kvinnor har också ökat, vågar jag påstå, som glad amatör.
Det ser man ju bara på mässor. Alltså det är ju... Det börjar ju mer bli lite 50-50.
Ja, precis. Det ser man ju. Alltså det är ju... Ofta när det startar mikrobryggerier och så också. Förut så var det ju mycket kompisgäng, killar. Men nu är det ju ofta jättemycket kvinnor med nu som är med och driver. Så. Och det är ju kul, tycker jag.
Mm. Är det något vi har missat att fråga? Någonting som ni känner att om det här borde få vara med? Det här är en rolig anekdot eller det här är något som kan vara värt för våra lyssnare att ta del av?
Nej, det man kan nämna i sammanhanget är väl, tycker jag, att I just den här branschen och så, så är, alltså folk är trevliga mot varandra och vänliga mot varandra. Har jag märkt. Vi tog ju hjälp väldigt mycket av en annan, av en människa som är bryggeriutbildad, inte kvar i branschen nu, men ändå liksom, det var liksom inget snack om det, utan det var, man kunde ställa frågor och alla hjälper varandra, känns det som. Så att det är liksom en trevlig bransch. Sen har det ju exploderat när vi ens började tänka tanken, då var det under 100 bryggerier i Sverige, och det är ju inte så många år sedan. Nu är det väl över 400. Så det har ju bara exploderat. Men sen får vi ju se hur många som är kvar nu efter pandemin. Det är ju inte säkert att alla orkar hålla sig kvar heller. Vilket då kan vara synd, men...
Vi håller tummarna för att ni ska vara kvar. Och jag är inte särskilt orolig och ni verkar inte så oroliga heller.
Nej.
Men vi har ju en stafettfråga också. Som kommer från Good Guys i Karlstad. Och den lyder ju så här då, ska vi se.
Tjena, Mark från Good Guys Brew här. Jag läste nyligen att Magnus Bonnepojo skulle göra en bira med olja, tror jag, från bläckfisk. Det lät ju kanske mindre gott spontant. Men jag tänker om du eller ni skulle göra en bärs med någonting som var, ja, typ lika sjukt som bläckfiskolja. Vad skulle ni ha då?
Ja.
Det skulle vi låta bli.
Ja, faktiskt. Ja. Vi tänker ju nu göra en öl då, kanske med lite hallon i.
Eventuellt.
Eventuellt har vi funderat på. Det tycker vi är tillräckligt crazy. Vi har hållit oss liksom till de här tyska renhetslagarna. Jag vet inte om jag själv skulle vara så nyfiken på att köpa en sån produkt med bläckfiskolja. Det möjligtvis om det vore en annan produkt, men öl tycker jag personligen då, känner jag mig inte direkt nyfiken på faktiskt. Med...
Så klassiskt och traditionellt.
Ja, precis. Mm.
Det är svårt nog.
För oss, ja. Mm. Ja, det är... Ja. Jag tror, alltså vi har inte kunskapen heller att blanda in bläckfiskolja. Det tror jag inte. Det skulle bli...
Det är nog inte jättemånga som har, tror jag.
Nej.
Vilket mysigt och genuint par vi fick träffa där, Lin. Vad tog du med dig från Torrskog?
Förmodligen att jag aldrig kommer nöja mig med en gubbe som inte är lika stöttande som Tommy.
Nej, för Therese och Tommy verkar vara ett riktigt power couple som stöttar varandra i vått och i torrt. Drivna, trygga och tacksamma. Det blev en kärlekssaga utav det här, men det var väl den upplevelsen vi fick där i Torrskog.
Mm. Och upplever ni att vi förtjänar en riktig kärlekssaga, så hittar ju ni oss på sociala medier under 6:e Ålsinnet.
Inga prickar på någon som helst vokal.
Och där lottar vi ju även ut merch den här veckan, så glöm inte att kika in det.
Tills vi hörs nästa gång. Tack och hej.
Hej, pappa, saj.